ska några små tassar flytta in hos dig. Hos Trygg Hansa får din valp eller kattunge 25% rabatt på försäkringen första året. Läs mer och teckna djurförsäkringen på trygghansa.se. Trygg Hansa. Trygghet för livet.
Hej och välkomna till det tredje avsnittet av Konditionsbloggen-podden. Och så ska podden faktiskt heta. När jag pratade i förra avsnittet med Martin Regborn, då hade vi en idé om att vi skulle byta namn på den för att det var alldeles för krångligt. Men sen kom vi fram till att det finns inget bättre namn än Konditionsbloggen-podden. Så nu är det spikat, så kommer bloggen att, eller podden att heta framöver. Idag har vi med oss Erika Läck som gäst. Hon är länets snabbaste maratonlöpare genom tiderna. Hon tog SM-silver i Stockholm Marathon i somras. Men Erika, min allra första fråga till dig som till alla andra. Vad är det längsta som du har sprungit?
Då skulle jag säga 45 kilometer, om vi pratar kilometer. Ja. Så det är inte superlångt tror jag inte i de här sammanhangen.
Nej, enligt tyska statistiktjänsten DUV så går gränsen för en ultra precis vid 45. Man måste upp det.
Ja.
Har du gjort det på tävling eller på träning?
På tävling, det var när jag sprang Åre.
Åre fjällmaraton?
Precis, Så den var 45.
Ja, hur funkade det då?
Det var jättetufft. Jag var nog inte förberedd på hur tufft det skulle vara. Men väldigt roligt, och det blir ju ett helt annat, en helt annan inramning och med den naturupplevelse som det ändå är också.
Mm. Dessutom blir det ju lite längre tävlingstid i och med att det är ganska tufft terräng där.
Så
det är ju inte bara mer än en mara.
Nej, det blir plus på den. Jag tror jag hade 75 000 steg eller någonting efteråt. Så det blir liksom, det är betydligt tuffare än att köra en platt.
Det är lite grann. Anledningen till att jag alltid börjar med den frågan är för att jag själv är lite inne på ultra och tycker att det är spännande och försöker locka in andra där. Men du har aldrig liksom haft någon funderingar på att tävla på riktig ultra, så att säga, kliva upp och typ testa 100 kilometer eller något sånt där?
Jag är absolut sugen på att köra Vasa-loppet i sådana fall, hela.
Ultravasan?
Ja, Ultravasan. Det tror jag skulle vara superkul. Men jag behöver verkligen träna för det i sådana fall, så att man kan springa så länge. Jag tror att det handlar mycket om mat, alltså energiintaget. Det tror jag kommer bli min akilleshäl.
Ja, det tror jag är största omställningen om man går från maraton uppåt. Ja. Att man måste äta på ett helt annat sätt.
Precis.
Ja, vi ska komma tillbaka lite till din bakgrund tänkte jag. Men vi ska börja med det här fantastiska löparåret som just har avslutat, i varje fall tävlingsmässigt för din del. Du kom in i det med ett 6 år gammalt personligt rekord på maraton med 2.59 som bäst.
Ja.
Sen sprang du 2.55 i Nora med jättetuff bana, som alla som har sprungit i Nora vet. Det är ju som fyra varv plus lite på Silvesterloppets bana där. Mm. Med ganska hyfsade backar. Trots det pers med 4 minuter. Sen 2.46 i Stockholm på en bana som också inte är den lättaste, men betydligt lättare än Nora. Och sen nu avslutningsvis 2.39.39 i Valencia. Vad är det som har hänt där året?
Ja, det kan man nästan undra.
Det är 20 minuter pers då?
Det är 20 minuter pers, ja. Det är mycket. När man tänker på det så är det väldigt mycket. Jag är jätteglad för det och jättestolt på alla sätt. Sen så trodde jag ju absolut att jag skulle ta mina personbästa i år. Det var jag säker på. Och att jag gjorde det i Nora då i början på året, det var mer en, ja, jag såg det som en träning. För att det var så himla länge sedan jag hade sprungit maraton, precis som du sa. Det var ju så många år sedan. Så Nora, när jag började så kände jag att jag ville bara få lite, ta bort lite respekt för distansen igen och se liksom vad. Och jag sprang faktiskt inte, jag såg det mer som ett träningspass och det gick väldigt bra och det kändes väldigt, väldigt kul och jag kände att kroppen hade mycket, mycket mer att ge. Så inför Stockholm så var jag väl förberedd träningsmässigt och visste där också att jag skulle sätta personbästa, men kanske inte med hur mycket. Och sen så SM-silvret vart liksom en otrolig bonus. Det hade jag inte förväntat mig. Jag hade förväntat mig ett personbästa och jag hade förväntat mig att det skulle bli med ganska mycket. Men sen blev det liksom så mycket mer.
Vad är grejen med att du har blivit så mycket bättre? Du var inne på att du visste att det skulle bli pers. Du har tränat på ett annat sätt, eller?
Ja, alltså dels så har jag tagit hjälp av Erik Anfeldt. Det har jag, och det gjorde jag i början på. Det var efter Nora faktiskt. Och efter att jag hade sprungit startmilen som jag kände att jag har möjligheten att få ut få ut mer liksom. Om jag bara lägger upp det rätt och tar de möjligheterna som finns. Så det gjorde jag, och det har ju gjort ganska stor skillnad för mig. Även om jag tränade ganska bra innan, tycker jag själv då, så blev det mycket mera fokuserad träning och mycket ett upplägg som jag kanske inte haft förut. Jag var mera från dag till dag liksom, att vad känner jag för att göra idag? Jag kanske borde springa lite intervaller eller sådär. Men nu har jag liksom faktiskt haft ett program mer eller mindre som vi i och för sig har diskuterat lite kring, men det har ju varit betydligt mera strukturerat. Och också mängdfokuserat på ett också nytt sätt för mig, att har lagt till, har ju ökat liksom mängden i block, inte alltid, inte varje vecka, men så att det har funnits mycket nya inslag som ju har visat sig funka väldigt bra.
När började du med det nya upplägget?
Ja, det var efter startmilen, så i början på året då, vad blir det, april där ungefär.
Men det är ändå snabb utveckling.
Ja, alltså sen har jag är ju ganska bra grundtränad, om jag får säga det själv. Så att jag började inte från noll.
Du var tvåa i Lidingöloppet till exempel 2020. Så du har ju liksom resultat innan, så är det ju. Verkligen.
Precis, så att jag tror att just bakgrunden till det är ju att pandemiåret varit för mig en ganska bra år. Ett bra år där jag kunde fokusera på min träning och inte... Ja, hade inte så mycket, kom inte så mycket kontakt med andra människor, så jag fick vara frisk och hel. Så det året la nog grunden till att jag sen kunde satsa. Det måste jag nog ändå säga så här i efterhand. Och sen så gjorde jag den bra, det tog det bra beslutet att jag satsade fullt ut helt enkelt. Och tog hjälp som jag behövde för att få den sista liksom, pusselbiten och få motivationen till att köra mot de lite högre målen liksom.
Om man jämför, som ganska tätt innan då, om man säger hur gjorde hösten 2021 mot våren 2022, hur mycket mängd skiljer det på mängdveckorna liksom?
Ja, men det är nog nästan 5 mil faktiskt i skillnad. Jag tror att jag snittade mellan 10 och 12 tidigare. Och nu är de som de veckorna med mest mängd har ju legat runt 16-17 istället. Det är ganska stor skillnad liksom i tid och så och hur mycket energi som man behöver lägga på det liksom rent fysiskt också och mentalt. Och det är nog ungefär vad jag klarar av med liksom, ja men du vet, jobb och familj och det där.
Precis, det är ju ett plus. Jobbar heltid.
Ja.
Ja. Och har familj.
Ja.
Så att säga. Så ja, då är det ganska mycket att få in. Det blir några timmar.
Det blir ju det. Och ju längre passen blir och ju mer mil som ska in, desto mer tid tar ju. Även om det inte är, jag menar man kan ju fram andra idrotter, så är det ju inte mycket kanske i sig att vara ute 2 timmar liksom. Men när det blir de här 4-milspassen så tar det ju ändå kanske 3 timmar. Och då behöver du ju i alla fall sätta av den tiden. Det är ju ingenting du kanske gör på en vanlig arbetsdag.
Nej, liksom. Inte på lunch.
Nej, precis. Nej, det är man inte. Utan då behöver du planera lite mer.
Ja, och Erik Anfeldt har du fått hjälp av förresten.
Ja.
Var det naturligt att ni hittar varandra?
Ja, jag har ju funderat tidigare också på om jag kanske skulle ta hjälp av någon. Men det har inte känts aktuellt. För jag har varit lite rädd för det, tror jag. Att jag skulle få mer krav nästan på mig själv istället för att det skulle ge mig en boost. Men efter startmilen så råkade han gå förbi mig och jag bara hävde ur mig någonting typ att kan du hjälpa mig? Och han svarade direkt, ja klart jag kan. Så att det blev, och jag vet inte, i efterhand så är jag jätteglad att jag gjorde det, men jag var nästan lite förvånad själv att jag ställde frågan. Men det känns väldigt naturligt och vi har en väldigt bra dialog och samspel liksom med hur jag funkar. Det är ju inte bara att man ska göra träningspass efter träningspass, utan det är ju liksom hela livssituationen på något vis som behöver vägas in. Så att, jag tycker att det funkar jättebra.
Och det tror jag Erik också har lite koll på. För de som inte vet, alltså Erik Anfeldt, han är ju länets bästa maratonlöpare de senaste 35 åren ungefär. Den bästa under 2000-talet i varje fall. Och har försökt lägga av några gånger men springer fortfarande. Det var 4 på Ultravasan till exempel i år. Och fram till i år när han avstod Stockholm Marathon så hade han väl mer än 10 raka topp 10 placeringar tror jag i Stockholm Marathon. Så väldigt duktig maratonlöpare. Och han har ju också haft det här pusslet. Han blev bra, eller började satsa ganska sent i livet och har haft familj och så vidare. Så han kan säkert sätta sig in i din situation väldigt bra.
Ja, absolut. Och jag tror nästan att det är i alla fall en stor fördel. Att han kan göra det och att man förstår att det är liksom så mycket mer som ska stämma. Man påverkas ju av allt liksom, runt omkring en.
Precis. Vilka pass, förutom att ni har ökat mängden, vad är det för typ av pass som han har förespråkat för att bli en bättre maratonlöpare?
Ja, men det är nog mycket de här liksom tröskelpassen, och de har jag alltid, det är nog varit min akilleshäl tidigare, att jag är ganska grundsnabb och tycker om att göra de här. Man tycker ju ofta om att göra det man är bra på.
Hårda intervaller liksom.
Ja, exakt. Så att jag har ju alltid gillat att köra de här korta, snabba. Liksom, där jag får springa så fort jag bara kan. Men nu är det mycket mera alltså hålla den här maratonfarten. Eller, och ta de här långa liksom, stegrande. Där du kanske börjar i en viss fart och sen så ökar du per mil. Liksom, och att det blir bara snabbare och snabbare för att liksom utsätta kroppen för den här tävlingslika liksom situationen. Så det har varit jättebra för mig, för det är nog verkligen det jag har behövt. Men inte riktigt kunna motivera mig själv till att göra dem där, för de är ju jobbigast, tycker jag.
Du var inne på att ni har samspråk, att ni pratar ihop er om hur schemat ska se ut och sådär. Men är du ändå sådär så när det väl är på papper, då går du ut och gör det sen det som ska göras?
Ja, sån är jag. Så jag tycker väl det är just det här att han hjälper mig, eller coachar mig på många plan. Men när jag får det här veckoschemat, om vi ska kalla det för det, så är det ju sällan jag har så där jättemycket invändningar. Det är mer min känsla över hur jag mår, hur kroppen. Men annars så vill jag ju väldigt gärna, och jag tycker att det är kul och är motiverad av att beta av de där passen som finns på pappret. Och det är nog en positiv egenskap hos mig, att jag har nästan lättare för att göra det då. När det står där, som du säger. Står det där så ska det göras. Liksom.
Tränar du mycket själv då? Eller är du med i den stora löparkommunityn i Örebro och kör mycket pass tillsammans med andra?
Ja, jag kör mycket med den så kallade lunchklubben. och det är ju en jätteförmån man har även nu när man nu bor i Örebro och har så här mycket bra, duktiga löpare kring sig. Det gör ju jättemycket för motivationen och det är ju jättetrevligt. Det blir ju lite som ett fika ibland att liksom ges ut på de där passen. Sen kör jag en hel del kvalitet själv, och det är mycket för att jag jag vill inte vara, det är svårt att vara flexibel liksom på när Precis. Man ska sätta ett specifikt
pass. Och svårt att hitta någon som är exakt lika bra.
Exakt, så då vill jag liksom inte känna att jag behöver öka eller för den delen sänka farten, utan då vill jag ju sätta mitt pass, och då är jag så fokuserad på det, så då är det många gånger att jag gör dem själv. Om jag inte har något specifikt sällskap som jag vet exakt kommer rätta sig efter mig. Så det är olika, men alla nästan så här mängdpass, som jag säger, mellan när man joggar ut och joggar, då gör jag det gärna med sällskap.
Kör du någon löpband då, eller är det utomhus som gäller, även i det här bistra vädret som vi har nu?
Alltså jag gör det, helst inte, men jag gör det om jag måste. Jag skulle sätta ett pass med lite fart nu innan Valencia, och då var det det här isgatan, första liksom köldsmällen så. Och det gick inte. Jag gjorde faktiskt ett försök, men det var helt omöjligt. Så då gick jag in och ställde mig på bandet. Men helst inte.
Nej. Man är så olika där. En del kör all sin kvalitet på band. Typ.
Så är det.
Så är det. Ja. Jag bad dig ta med ditt favoritträningspass. Det kanske är dags att passa på att ta fram det nu. När vi har pratat mycket träning.
Ja, och det var så roligt när du skrev det, eller när du ställde frågan. För då var det så här, för ett tag sedan då hade jag lätt sagt att men det är typ 12 gånger 1000. Men idag så skulle jag säga att det är faktiskt de här. Jag hade ett pass som var riktigt utmanande innan Valencia. Och det var ett 4-milspass som skulle öka farten var 10:e kilometer. Och jag tror att det är just den där utmaningen. Jag var jättenervös inför träningspasset. och sen få sätta det liksom. Så att jag skulle säga att det är nog min favorit just nu. För de här långa, tuffa passen. Liksom.
Men vilken fart går man ut i och vilken fart slutar man i? Man jämför liksom med sin maratonfart till exempel.
Ja, Precis, jag gick ju ut i lägre då än maratonfart. Så jag gick ut i ungefär 4:15 första milen. Och sen så skulle sista milen vara maratonfart.
Okay.
Så då var jag nere i 3:45 då.
Hur kändes det då i slutet?
Bättre än vad jag hade trott. Det var väl därför jag tog med mig verkligen det här passet och den energin. För att det gick så pass bra. Sen är det ju inte alltid det gör det. Men den här gången gjorde det där. Och då kändes det där 3:45-farten som väldigt... jag ska inte säga väldigt bra. Men det kändes överkomligt att det här skulle nog kunna gå.
Det låter ju som ett rätt krävande pass som även kräver en del återhämtning efteråt.
Ja.
Hur ofta eller när stoppar man in det här i sin träningsplanering?
Ja, alltså det är ju inte ofta man kör de här. Utan det är ju några nyckelpass då innan. Men, och det här var 3 veckor innan Valencia var det. Sen hade jag några lite liknande, men då kortade vi ner liksom längden. Så att 4 mil liksom ökande fart, det kör man ju inte så nära in på.
Nej.
Utan det ska nog vara några veckor innan.
Mm. Jag pratade med Linus Rosdahl som var näst bästa svensk där i Valencia efteråt.
Ja.
Han är ju också Örebrobördig. Mm. Och han pratade, han var ju, trots att han persade och var nere på 2:12 så var han ju väldigt besviken efteråt.
Mm.
Och han tyckte ju med facit i hand att han hade gjort ett för tufft pass 2 veckor innan.
Ja.
Och det kan sitta kvar.
Liksom.
Man får vara försiktig där i slottet.
Ja, verkligen. Och det har vi pratat mycket om. Eller jag och Erik har pratat mycket om det. Att det gäller att vara ärlig i sin känsla. Och det är ju då ofta de här 2 veckorna innan framför allt. Liksom, att hur sliten är jag egentligen för att göra de här passen?
Mm.
Det kanske inte är då man ska göra ett 3 mil, även om det man har dragit ner lite på längden på passen, så kanske det ändå inte är då, ja, ibland så måste man backa.
Mm.
Och det tror jag är jätteviktigt att kunna känna att ja, men det här kommer inte ge mig någonting mer, utan backa istället och sen ta ett lättare pass eller kanske ta bort det helt för att det är för tufft.
Precis. Precis. För det är på den dagen man ska prestera ändå. Så det
precis. Så att det gör ju, och de sista veckorna är ju verkligen en avvägning. Och det kan vara ganska svårt att vara ärlig i hur man känner sig. Liksom. För man vill ju gärna sätta de där passen i alla fall. Mm. För man vill ju hela tiden få någonstans verifiera att man är i bra form.
Precis. Vi ska titta tillbaka lite på året som har varit. På SM i somras, Stockholm Marathon alltså. Men det är ju mycket utländska löpare också. Så
ja.
Men om vi tittar på det som ett SM, så var du 7:a halvvägs. Och sen plockade du löpare för löpare. Det var ju Carolina Wikström och Sanna Mustonen, de klev av. Och sen så tog du våran lokala löpare, Lidvina Fansitinen. Och Anneli Johansson och Louise Ringström och Åsa Wiklund. Ända upp till andra platsen.
Mm.
Hur var den där känslan att plocka rygg för rygg på andra halvan på Stockholm Marathon? Det måste ha varit väldigt häftigt.
Ja, men det var väldigt skönt. Jag kände mig väldigt... När jag liksom tänker tillbaka på det så kände jag mig väldigt mentalt stark. Liksom för varje löpare som jag kom i kapp. På något vis så blir det liksom så här. Man ligger ju och drar lite växelvis bredvid varandra när man kommer och jämser med någon. Och då gäller det att liksom känna den där styrkan i att jag kommer gå om.
Mm.
För man måste liksom vara lite bestämd i det vid det tillfället.
Mm.
Och så kände jag hela tiden när jag plockade rygg för rygg. Att det är jag som är starkast. Liksom. Jag kommer gå förbi. Och det är en väldigt skön känsla. När man har den där liksom, samklangen mellan kropp och huvud. Liksom just då att man är med mentalt. Ibland så känner man att man har sprungit ett lopp. Och man kommer inte ihåg någonting. Och man vet inte hur det gick egentligen. Men på Stockholm så kommer jag verkligen. Jag kommer ihåg liksom, hur jag började plocka. Hur jag... Liksom.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Sista dagarna nu på vårens stora season sale. Passa på att göra sommarfint hemma, både inne och ute. Och fynda till fantastiska priser. Måndagen den 6 maj avslutar vi med kvällsöppet i 21. Välkommen till Mio.
Tänkte.
Mm.
Och det var var en otroligt skön känsla. Och var ju knappt så att jag vågade tro på någon. Det var ju liksom, folk började skrika lite sådär på sidan att du går för medalj och sådär. Men jag var fortfarande, ja, inte helt. Jag
tänkte, du vågade inte riktigt lita på att
det. Nej, jag tänkte de har säkert inte koll och. Mm. Man ska ju räkna liksom löpare. Och jag visste inte vilka som hade klivit av. Och liksom sådär. Men jag, ja, förstod ju liksom ju närmare jag kom. Att om en medalj är det nog. Men frågan är ju. Vad är det för valör på den liksom.
Mm, mm. Men visste du när du kom in på stadion att det var ett silver?
Nej, det visste jag faktiskt inte. För att det var ju liksom ingen som sa någonting efter vägen så. Utan de, ja. Man får ju liksom lite hejarop och sådär. Mm. Men man vet ju inte riktigt. Vad som stämmer, så hör man ju inte riktigt allt heller. Utan det var ju först när efter jag hade korsat mållinjen som var så här. Ja, men det var ju ett silver liksom. Mm. Och då kändes det nästan, ja, på gränsen till lite absurt liksom. hur det gick till. Och jag, ja, sen fick jag ju reda på att folk hade klivit av och sådär också.
Men ändå, du var näst bäst ändå.
Ja, jag var så ju
man,
där
något
då.
Annat kan man inte säga.
Nej.
Men det finns väldigt fina bilder på dig och Andreas Ingberg där när ni står och kramas, ja, i målfållan.
Ja, men precis. Minns du det, eller? Ja, det minns jag, absolut. Ja, och han sa till mig efteråt att ja, jag ställde mig där för att ge dig en kram. Och så tänkte jag, vi får se hur arg hon är. För ibland när man kommer i mål kan man ju vara så trött så att man liksom nästan.
Ja, man slår bara ifrån sig.
Ja, exakt. Putta bort någon. Men nej, det var verkligen. Och jag är glad att det var någon som stod och tog emot mig där. För jag var nog, eller jag var väldigt förvirrad då. Liksom, och han skrek ju direkt att du tog ett SM-silver. Och det var nog bra, för jag behövde liksom få det verifierat.
Häftigt. Jag kollar lite tillbaka på tiderna. Jag såg du sprang första halvan på 1:22:30 och andra på 1:23:30, medan nästan alla andra tappade jättemycket på andra halvan. Det var ju rätt varmt och så.
Ja.
Hur tänkte du kring disponeringen där?
Ja, jag tänkte faktiskt, och jag hade pratat med Erik om det också innan, hur man skulle disponera loppet, och han sa faktiskt ganska tidigt där att värmen kommer nog vara en faktor, trots allt. Det var ju inte jättevarmt om man skulle se det utifrån sett. Nej. Men det var liksom den första varma dagen. Och det var liksom nästan ingen som var förberedd på det. Så det blev mycket varmare än vad man kanske hade förväntat sig. Så att intaget av vätska och energi så blev mycket viktigare. Mm. Kanske än vad man hade tänkt på innan. Så han sa faktiskt till mig att var noga med att dricka tidigt. Och ta in liksom allt du kan få tag i. Så jag gjorde det och även så tog jag det väldigt lugnt första halvan. Och sen så tänkte jag att efter halva så var jag mer så här, ja men nu kör jag liksom med det jag har. Mm. Och jag visste ju också att banan blir tuffare andra halvan. Så det var mer att liksom bibehålla liksom samma intensitet och sådär. Men jag förstod ju ändå att man kanske någonstans tappar lite tid. Mm. Om man nu inte, ja, ökar väldigt mycket. Men jag fokuserade mer på placering då. Och bara nu plockar jag rygg efter rygg efter rygg. Liksom som går i kapp. Och sen ja, får det hålla.
Mm.
Bära så länge du bär. Liksom.
Ja. Och det gjorde det hela vägen inom.
Det gjorde det hela vägen inom. Mm. Jag var rädd hela sista 2 kilometrarna eller vad det var. När jag hade tagit Louise. Eller tagit, sprungit förbi. Att hon skulle komma i kapp. För då tyckte jag att det började sacka lite i tempot liksom.
Sprang du och kollade mycket över
taxen? Ja, men då var jag väldigt sådär, nej nu kommer de. För då började jag känna liksom i benen att nu gäller det att hålla ut hela vägen. Mm. Och ingenting får ju hända liksom. Det är inte nu man ska få en kramp liksom. Precis. Eller något sånt där.
Ja, häftigt. För de flesta hade ju ett SM-silver varit den självklara höjdpunkten på säsongen. Men sen efter det så var det också näst bästa svenska på Lidingö-loppet igen. Och sen slog du ju framförallt Närke-rekordet i Valencia Marathon för 2 veckor sedan. Mm. Vad rankar du högst så här med facit i hand? Med lite distans till det?
Ja, det är jättesvårt faktiskt. Silvret är ju väldigt speciellt eftersom det är ett silver. Mm. Och det kommer jag alltid ha med mig. Sen så tyckte jag ju, ville jag ju springa snabbare än det liksom. Så att Valencia ligger mig väldigt varmt om hjärtat. För att det blev liksom den där magiska gränsen på något vis som jag ändå.
2:40.
Ja, och jag har tänkt på det där mycket liksom. Är det möjligt med 2:40? Sätter jag liksom för orimliga mål? Och jag håller på fram och tillbaka lite med det där. Och sen så, ja, det kändes kontrollerat. Och jag är så himla stolt över den prestationen. Så att den ligger mig väldigt varmt om hjärtat också. Så det är jättesvårt att ställa dem emot varandra. Men ett silver är ett silver. Och den kommer alltid finnas där.
Mm. Och precis som i Stockholm så disponerade det loppet i Valencia extremt bra. Du hade en 20.04 på första halvan och en 19.35 blir väl på andra halvan.
Mm.
Då.
Ja,
29 sekunders skillnad bara. Och 29 sekunder snabbare på andra halvan dessutom. Det, det är starkt. Jag beskriver lite hur det funkar det loppet.
Ja, alltså det var... Jag tror att jag tappade faktiskt lite tid, ska jag säga, i början på Valencia. Dels så var det lite trängre kanske än vad jag hade räknat med. Så det var svårt att liksom komma in i min fart. Man får liksom anpassa den efter den här stora människojorden som bara drar fram. Och sen det finns inte så mycket att säga till om, utan det gäller att bara ligga där. Och sen så råkade jag ju då göra ett misstag. Så att min ena sko hade ju knöt upp sig. Och jag insåg att när man ligger så här tätt, då är det inte alls bra att ha en sko som är uppknuten.
Det är inte så lätt att bara böja sig.
Nej, det gick ju liksom inte. Jag kunde inte stanna, utan jag fick liksom hoppa ur fältet och sen försöka göra en snabb omknytning och sen hoppa in igen.
Så och det här var väldigt tidigt då?
Ja, det var tidigt. Det var två, tre kilometer. Så att jag räknade ju ut då lite. Man är inte så här jättebra på att räkna när man springer. Men jag insåg att jag hade tappat liksom sekunder mot för vad jag ville ligga. Och jag hade en plan på att springa första halvan på en 19.30 ungefär. Och sen så vart det ju på en 20.05. Så första halvan var jag lite stressad. För att jag visste inte riktigt hur mycket jag hade förlorat liksom i tid, så att säga. För någonstans så har man ju inte så jättemycket att spela på när man har ett uppsatt mål. Så man vet det ganska kritiskt.
Det är nära ens max.
Precis, jag har liksom inte så jättemycket att spela på liksom. Men när jag såg halvan att den var på en 20.05 då var jag lite lugnare. För då var det så här, ja men det jag behöver göra nu vet jag ju är att springa lite snabbare än vad jag har gjort till nu. Och så kommer det ju gå liksom. Så att jag kom in i loppet mer och mer och vart lugnare och lugnare tyckte jag nästan ju längre in i loppet jag kom. Och ju starkare... Man blir ju stark när man känner att det går bra. Och sen så när jag kom upp mot 25-30 sådär, då kände jag mig väldigt stark. Och då tänkte jag att då kan jag nog öka lite till och då kommer jag nog fixa det.
Mm. Och precis som i Stockholm fick du nog ganska många ryggar att springa om.
Ja, och det gör ju så också liksom att man får energi helt enkelt. Och då känner man ju inte det här andra att man är trött och stum, utan man får ju positivt. Positiva intryck hela tiden och kan springa vidare.
Vi pratade på telefon där samma dag från Valencia och du sa att det var ju ändå ganska långt in i loppet innan du verkligen vågade tro att det skulle gå. Det var inte förrän sista kilometrarna där som du
Nej. Och det är ju, nej, precis. Och det är ju alltid det där med klockan. Alltså man har svårt att räkna liksom ut hur man ligger till per kilometer. Sen kan man ju bara försöka se att liksom, okej, men den här kilometern gick på 3.44. Då det är ju i alla fall liksom på rätt sida om gränsen liksom. Mm. Så att jag visste ju att jag inte hade många kilometrar som låg på fel sida, om man säger så, om den här gränsen. Men samtidigt så blir man ju ändå så här, vad står klockan på när jag kommer fram?
Vad var känslan då efteråt?
Ja, det här med maraton, man hinner ju gå igenom väldigt mycket tankar under de här timmarna liksom. Så man har väldigt mycket tid att nu fokuserar man ju så mycket man kan, men man går igenom väldigt mycket. Så att när man väl kommer över den här mållinjen och man är klar så blir det ju liksom, man blir ganska emotionell och liksom utmattad samtidigt som man är överlycklig och ja, men du vet, det blir nästan lite så här eufori och...
Jag har stått och grinat innan målfallet.
Ja, men precis. Så det gjorde jag ju. Det började ju rinna tårar liksom om man är lite så här... Det gick ju om man... Ja, man vet inte riktigt vad man ska ta sig till eller vem man ska grabba tag i liksom. Men jättekul och otroligt skön känsla efteråt. Att, ja, det var ju inte för högt uppsatt mål, utan det gick ju faktiskt att göra det.
Exakt. Jag har inte nämnt det hittills, men något som är relevant i sammanhanget är att du fyllde 45 år i juli.
Mm.
Du var alltså 43 när du fick det stora genombrott kan man ju säga, eller du liksom började på nationell nivå.
Ja.
Varför dröjde det så länge?
Ja, det är en ganska bra fråga egentligen.
Du hade sprungit. Jag kollade tillbaka från 2011 till 2019. Hade du ett gäng halvmaratider på en 24 sådär?
Ja, 25, precis.
Men sen plötsligt slog till med en 18 där 2020.
Ja, det känns ju jättekonstigt när man liksom tittar på det också. För jag tyckte ju att jag tränade ganska bra. Liksom sådär. Sen har jag väl haft lite bakslag. Och haft lite problem med hjärnvärden. Och ja, men du vet, sådär saker som påverkar när man springer mycket och långt. Men jag tror att den där pandemiåret var... Det gjorde mig gott att få kontinuiteten liksom och kunna fokusera. Och sen så, ja, jag vet inte riktigt. Ibland, jag tror att jag har väntat väldigt länge på det här släppet faktiskt. Mm. Jag har nog tänkt att jag har möjligheten att göra bra tider. Men det har liksom inte riktigt stämt förrän nu. Och sen är det ju... Jag tror ju inte att åldern i sig, det är klart att det påverkar i vissa som på kortare distanser. Jag kommer ju inte kunna springa 100 meter liksom, hur snabbt som helst. Liksom, det går
så, är det.
Inte. Så är det ju, det vet jag ju att det är fysiskt omöjligt. Men när det gäller de här längre sträckorna och som maraton och sådär, där känner jag ändå att jag har mer kvar att ge. Och jag tror att jag kan bli ännu bättre. Liksom. Och ser också min ålder som det finns mycket positiva faktorer med det. Mm. Jag tror att mentalt sett så är det inte förrän nu jag är redo. Liksom. Jag har inte kunnat hantera riktigt pressen. Nu är det inte någon jättepress på mig. Så naturligtvis.
Man ställer press på sig själv.
Ja, men precis. Jag har haft svårt att förhålla mig till liksom, den där egna pressen av att jag borde kunna bättre. Eller borde jag inte kunna springa så här. Nu har jag släppt det där lite med... prestigen och liksom pressen på mig själv. Och jag tror att det har gjort jättemycket.
Mm. Hade du önskat att något av det här hade hänt tidigare så att säga? Eller känner du att det är rätt tid nu?
Nej, det är rätt tid nu. Jag tror att det är nu jag har haft möjlighet också att fokusera på det sättet. Om man nu ska säga på mig själv då. Jag har lite äldre barn liksom som jag kan sticka ut och springa utan att de kan klara sig utan mig liksom på det sättet. Sen är det olika sätt man har. Beroende på barns ålder så är det olika saker som de behöver. Men just att jag behöver inte vara närvarande 24 timmar om dygnet. Utan jag kan ju ut och springa. Så att jag tror att det är precis rätt tid för mig.
Mm. Hur länge tror du att du kan fortsätta utvecklas då? Det är ju lite olika, det är ju naturligtvis det är individuellt från person till person. Men det är också lite olika män och kvinnor brukar man se att kvinnor... Och ett lite längre spann.
Ja, absolut. Nej, men jag väljer att se det positivt. Och jag väljer att titta på Evi Palm. Och de som hon lyckades ändå sätta riktigt bra tider som 52-åring. Så att jag tänker att ja, men har jag 7 år kvar, då är det perfekt.
Precis. Ja, Evi Palm är den bästa förebilden
i det avseendet. Jag bara fokuserar
hon hade väl knappt börjat springa när hon var i din ålder.
Exakt. Mm. Så att hon satt sina bästa tider runt 47 eller något sånt där.
Ja, då har du några fina år framför dig.
Eller hur?
Ja. Närmaste året då? Det känns som att det har varit en ganska uttalad maratonsatsning i år. Är det den distansen som du prioriterar även framåt, eller?
Ja, men det är det. Alltså, det är där jag har mest att vinna, skulle jag säga. Dels för att jag inte har kört så mycket maratonlopp egentligen. Och sen så... Ja, med tanke på min ålder och fysik också så är det där jag har mest utforskat liksom, och kan fortsätta bli bättre.
Om det inte blir Ultravasan då?
Ja, precis. Precis. Mm. Och det måste jag ju också göra, men då får jag väl ta det lite längre fram. Mm.
Men har du redan anmält dig till något maraton nästa år eller hur ser det ut?
Nej, det har jag inte. Utan nu har jag ju tagit säsongsvila precis då och har gett mig tillåtelse att vänta lite med nästa års mål.
Men SM blir det i varje fall, misstänker jag.
Ja, absolut. Det blir det ju. Och jag ska självklart anmäla mig till några marer. Jag funderar på så här, hur många marer kan man göra och ändå få ut max. Och, ja, men du vet, så här, fundera på vilka man ska fokusera på. Så där.
Mm, mm. Ja, en snabb höstmara är ju klassiskt och sen vill man ha SM, men hinner man med en på våren också?
Exakt, frågan. Gör man det eller blir är det att sätta det lite, kanske blir lite för tufft.
Ja, kanske blir bara, alltså man hinner inte få den träningsbakgrunden man vill ha då kanske.
Nej, precis, och det krävs ju ganska mycket, ja men tid och även mycket hård träning inför en mara. Mm. Så det är väl vad man orkar liksom ladda om mentalt också.
Precis, precis. Jag kollade lite distriktsrekord här som jag tänkte att de här kan Erika Läckt ha. För okay. Distriktet slogs ju ihop här vid årsskiftet. Mm. Så det som du slog nu, det får vi kalla för Närke-rekord. Mm. Distriktsrekordet i maraton, det har Caroline Nemeth från New York Marathon 1981. Det är 2.37.06. Är det görbart i en framtid?
Ja, det tycker jag. Att det låter som en rolig morot faktiskt.
Ja, det är en bra tid.
Ja, det är en bra tid.
Det är ju ändå, vad blir det, 41 år gammalt, så det borde slås.
Ja, det borde slås, det tycker jag.
10 kilometer landsväg, det är faktiskt ett vakant rekord, för ingen har gjort en tillräckligt bra tid. För att få det rekordet måste man göra 35.00, och du har gjort 35.16 för D45-rekord i Örebro AIKs öppna klubbmästerskap i somras.
Just det.
35.00, det är 16 sekunder till. Ja, är det görbart?
Ja, men det är det. Jag skulle väldigt gärna vilja gå under 35 på milen, om det är möjligt. Den är nog, alltså kapa på milen är ju tufft. Just för att där är det ju på kräksnivå redan nästan efter första kilometern.
Precis, ja. Det är ju 3.30 tempo från start.
Och det är väl någonstans där jag liksom, ja. Men jag skulle väldigt gärna vilja göra under 35. På landsväg. Det känns som ett mål för nästa år.
Jag har ytterligare ett kanske ännu tuffare idag ur den aspekten. Även på 5 km landsväg så är det vakant. Där är gränsen 17.00 för att man ska få rekordet. Och du har gjort 17.18 på Fostruset i höst.
Ja.
Det är tuffa 18 sekunder.
Den är tuffare. Ja. Den tror jag faktiskt kan vara svår.
Och så tog jag fram sista 100 kilometer ultra distansen. Vet du vad rekordet är? Nej, det är ju ingen supertid i förhållande. Det är 8:18:45. Det är alltså, då ska man hålla 4:59 per kilometer. Men det är 10 mil.
Ja, precis. Det är 10 mil. Ja, herregud. Det dröjer.
Det är efter att du har gjort succé i Ultravasan och fått blodad tand.
Ja, exakt.
Ja, men några distriktsrekord där. Något kommer ju 35 minuter blankt där. Det kommer ju ryka redan till sommaren, känner jag. Sen får vi se med maraton hur lång tid det tar.
Ja, men exakt. Jag ska göra mitt bästa med båda faktiskt.
Ja, det låter bra. Vi ska släppa iväg dig, men jag brukar alltid avsluta med att fråga vad ska du träna idag? Men jag misstänker att du inte tränar så mycket just nu efter Valencia.
Nej, jag drog ju på mig ett virus där på vägen hem. Lite lägligt kanske man kan tycka. Så jag tar det lugnt den här veckan. Och jag kommer faktiskt hålla mig lugn idag också. Kanske att jag joggar lite imorgon. Men då blir det bara en distansjogg.
Det blir en riktig jogg då.
En riktig jogg.
All right. Vi tackar så mycket för att ni har lyssnat. Och vi tackar Erika Läck som var dagens gäst i Konditionsbloggen-podden. Vi är tillbaka nästa vecka. Tack och hej.
Tack så mycket.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Just nu till alla hemmafixare som gillar julas låga priser. Ett borr och bitset i 70 delar för snurriga 249 kronor. Inget kan stoppa dig nu.